skulle vilja bryta in här. Och dels skulle jag vilja återknyta till Anna. Och just den här påfallande negativa attityden i många recensioner inför årets vårsalong. Och den känns ju nästan slentrianmässigt att det ingår i kritikerns roll att häckla vårsalongen. Det är så man ska ta sig an den. Och jag kan tycka det där är djupt olyckligt, för att jag tycker att man som kritiker bör ta hänsyn till vad är det för olika arenor och vad är det för publik som man faktiskt skriver för. Vårsalongen är ju kanske den utställning som regelmässigt flest ser i Stockholm, om vi nu bortser från Dalí här, ja. Bortsett från honom. Och det är ju inkörsporten, tror jag, för en lång rad, för en stor publik. Och det är ju ganska märkligt egentligen att behöva då mötas av det här massiva negativa attityder från nästan samtliga kritiker. Och då undrar jag, kan man inte försöka gå publiken lite till mötes när det gäller olika typer av utställningar? Måste allting då bedömas enligt en och samma eller norm som vi tycker oss uppfatta här?
Ja, jag kan göra en inflikande där. Alltså, jag tror att man får, till exempel när det gäller vårsalongen, alltså använda ett annat kvalitetsbegrepp än den internationella samtidskonsten. Man får titta på vad finns det för kvaliteter i det här måleriet. Och alltså, om man tänker på det sättet istället. Ja, det är bra gjort. Det är skickligt gjort. Jag menar, då kan man också uppskatta alltså, kvaliteterna i vad det nu är för någon filtade figurer och älgar. Och det har, om man släpper den här tanken att det ska vara aktuellt, det ska vara ett uttalande, det ska vara ett statement och så vidare. Då tror jag att man är mer öppnare för en utställning som Vårsalongen och med alla dess olika uttryck som finns där.
Jag tycker ni är inne på en relativisering av kritikerrollerna. Så jag tycker att man som kritiker, Vårsalongen får uppmärksamhet varje år i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, våra två lokaltidningar. Långa artiklar om juryarbetet och hur mycket många ansökningar och sådär. Sen kommer kritiken dit, och kritiken kommer dit med sitt kvalitetsbegrepp. Kritiken kommer dit med sin subjektivitet och sin upplevelse. Sen så tycker jag, alltså, jag menar, det är ju anledningen till att jag liksom har inte sågade salongen det här året. Därför att jag är så jävla trött på att såga salongen. Och därför att jag inser också någonstans att den är inte till för mig riktigt. Och jag kanske får förhålla mig till den på ett annat sätt. Men jag tycker nog i grund och botten att man som kritiker i första hand ska vara trogen sin känsla för kvalitet.
Men då kommer vi till det här med kvalitet och sin känsla för kvalitet. Och då tål ju det att utredas vidare. Vad är det för tysta normer då som vi förhåller oss till här?
Alltså på den här utställningen så kan jag ju släppa såna här kvalitetskriterier och kan tycka att det är underbart med vilken nu var, ska vi se, Bosse Eriksson, autodidakt, hans kossor, den heter Vad glor ni på, helt fantastiska. Det var två stycken målningar som han hade med såna här blängande kossor. Det är verkligen den erfarenheten man har, åtminstone jag som är korädd. Alla dessa blängande kossor som står och glor ögonen ur den. Alltså, om man släpper, man verkligen tar till sig de här enskildheterna istället och hittar små russin i kakan, så kan man ta till sig den här utställningen på ett annat sätt.
Ja, men jag förstår inte. Så tycker jag att man har recenserat Vårsalongen år ut och år in. Man har verkligen gått där och plockat russinen ur kakan och plockat fram ett motiv. Det spelar ingen roll vad det föreställer eller hur det är gjort, utan det är det här mycket speciella uttrycket som alla letar efter. Och det handlar absolut inte om att man refererar till ett samtida konstbegrepp speciellt idag. Så där har man ju nalkats Vårsalongen genom alla tider.
Jag tycker att den mest intressanta recension som jag har tagit del av när det gäller Vårsalongen, det var den du gav mig igår när vi satt och pratade inför det här. Det vill säga där
fick du en recension?
Ja, men alltså där du identifierade ett gemensamt drag genom hela salongen. Berätta.
Ja, men man går ju där. Jag går alltid där och letar efter teman. Det är jätteintressant. Och det här året så finns det ett tema lite genomgående. Det handlar om en ganska utsatt människa, lite bortkommen. Alltså, det upprepas nästan stereotyp, men det finns underbara exempel. En ödslig person som sitter på sängkanten, eller barn som är separerade. Eller det finns en ganska underbar fågelskrämma där i tre. Nu har jag inte antecknat konstnären. Som heter, alltså det är en messiansk figur, mycket tunn man som är karvad i tre, oerhört fint alltså, väldigt fint. Den är messiansk, men den är nog i gestalt av en fågelskrämma, så den är ironisk. Men just det där temat tycker jag kan leda ut, men ibland upprepas det nästan till leda. Det blir istället för älgar i solsken så blir det ödsliga personer på en sänkant. John Söderberg heter han.
Och där iakttagelsen tycker jag blir intressant också, om man tar i beaktande den totala frånvaron av all form av liksom tydligt samhällskritisk konst i vår salong. Det finns liksom, politiken är helt frånvarande. Den är borta. Och människan är ensam. Det finns en poäng där. Vår salong blir en tidsbild.
Men det beror ju på hur man definierar politiken. Jag menar, det är klart att vi kan utläsa ett samhällstillstånd också.
Ja, men det är det jag menar.
Precis. Att det finns kommentarer, liksom indirekta kommentarer. Så.
Det jag kan känna då, om jag ska vara kritisk till salongen, och det är kanske en kritik som man kan göra ännu lite mer generell, och det är ju sättet som man då ansöker. Man gör ju det med reproduktioner idag, inte med fysiska verk. Förr om åren kunde man ju se glada entusiaster komma släpande på 3-5 meter långa målningar och lämna in sig själva också, som konst gjorde ju Kjartan en gång i världen. Och det var liksom ett spektakel de dagar det var inlämning på Liljevalchs. Idag är det då alltså digitala reproduktioner. Fördelen är ju naturligtvis att man kan göra väldigt stora verk. Det ser vi ju inte minst med ett fotoverk i skulpturhallen. Men nackdelen är ju det, och den tror jag blir ganska uppenbar om ni har följt det här bildspelet ett tag och också varit på utställningarna. Att det är trots allt, genom ett annat medium så är det faktiskt svårt att få ett intryck om den faktiska verkens kvalitet. Och jag tycker i synnerhet gäller ett uttryck som måleri. Det finns, och jag menar, nu är det nog ingen tillfällighet att vi har en fabulerande berättarlust och figuration, fantasi i många verk som är med på vårsalongen, för det tror jag också ligger i tiden. Samtidigt är det också verk som faktiskt gör sig rätt bra i reproduktion. En hel del måleri som är tystare, mer uppluckrat, upplöst, som faktiskt kanske bygger på en materialitet, går faktiskt helt enkelt inte fram. Men det här är ju också någonting som inte bara gäller vårsalongen, utan gäller ju då ansökningar till stipendier och ansökningar till skolor idag. Och jag tycker
jag förstår, det är problematiskt, men det finns en tanke med det här och en vinst med det här, och det är ju att alla ansökningar sker anonymt. Och det är anonymt ända in i sista ledet. Jury vet inte förrän det hänger där om det var en man eller kvinna, om det var ingenting om kön, ingenting om utbildning, ingenting om en etnicitet, ingenting. Och det är också format som bestämmer, som normerar omedvetet en urvalsprocess. Att större format anses liksom finare, mindre sådär. Metoder och så vidare. Så att med de här reproduktionsmöjligheterna så kan man ju lite så att säga speda ut förutfattade, att fördomar styr urvalet.
Den anonyma processen fanns väl där tidigare också, även när det var faktiska verk. Ja. Men jag kan ju hålla med dig om att...
Nej, det är svårare. Det har underlättat anonymiseringen. Fast då får du stryka, så då sker det på bekostnad av kvalitetsbegrepp.
Ja, det är visst. Ni stirrar tomt.